With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Hoppas att ni har en riktigt fin dag. Här har vi haft lite av en snöstorm som precis har lagt sig, så vi har massa snö och jag känner hur det börjar klias i julfingrarna. Men innan det blir ljus så hinner vi med några avsnitt till av Norrlandspäron. Och idag träffar jag Jessica Persson. Och Jessica har gjort någonting som jag tycker är otroligt häftigt och starkt gjort. Hon har nämligen valt att skaffa barn på egen hand. Så vi kommer prata mycket om hur processen går till, hur man tar beslutet att våga bli ensamstående mamma och om hur man löser vardagen helt enkelt. Så vi sätter igång avsnitt nummer 66 av Norrlandspäron med Jessica!
Gissar jag på mig nu, eller vad hände? Varför väntade du inte på någon kar? Allt liksom bara bubblade. Ja, men jag är gravid. Nu säger han det, nu har ju du karn i ditt liv.
Hej Jessica!
Hej Anneli!
Välkommen till Norrlandspäron!
Tack så jättemycket!
Hur mår du idag?
Jag mår bra, är lite trött, sovit lite dåligt i natt, men annars så är det jättebra.
Jag sitter och fnittrar lite för vi har precis spelat in typ 15 minuter avsnitt och så kom vi på att vi hade glömt att trycka på starta-knappen.
Ja.
Så att vi tar det här i repris för oss, men ni som lyssnar har inte hört det, så jag hoppas det blir bra ändå.
Ja, det tror jag.
Vem är han som håller dig vaken om nätterna?
Det är min lilla son Axel på snart 10 månader. Blir 10 månader nästa helg.
Spännande.
Ja.
10 månader.
Ja.
Har han lärt sig krypa, gå?
Han kryper för fullt. Så det är att börja babysäkra hemma. Eller barnsäkra,
ja,
kanske det heter.
Den tiden börjar bli över.
Den är över, definitivt. Det är liksom, hinna med hushållssysslor och sånt, det funkar inte när han är vaken.
Nej.
Riktigt, utan då är det passa på honom hela tiden.
För du är ju ensam med han också.
Det är jag. Jag valde att skaffa barn på egen hand.
Och det är det vi ska dyka in i nu.
Ja.
Det ska bli så himla spännande.
Ja,
för att vi har ju en gemensam kompis. Och jag har ändå missat att du har gått igenom det här själv.
Ja.
Så jag är så nyfiken på mycket.
Kul.
Men börja berätta, vart kommer du ifrån?
Jag är född och uppvuxen i Brunflo. Bott där i hela mitt liv. När jag flyttade hemifrån så flyttade jag till Brunflo.
Oh.
Så jag tog inte steget så jättelångt. Utan jag har alltid trivts jättebra där. Gått skola där, lekis, liksom allt. Har haft alla kompisar där. Så jag har haft liksom ett tryggt nätverk i Brunflo. Och det har passat mig.
Vad är det bästa med att bo på ett så litet ställe?
Närheten till allt. Det är ju liksom närhet till affärer, förskolor, skolor. Alltså liksom den biten. Jag var liten, jag kunde ju gå överallt. Behövde ju aldrig liksom skjuts eller någonting sånt. Så det tyckte jag var perfekt.
Och din familj?
Har bott i kärnfamilj hela livet. Mina föräldrar har varit gifta. Om jag räknar rätt så är det 34 år. 2 syskon. En stora syster och en lilla syster. Så att Vi har varit väldigt tajt familj. Det har vi liksom.
Och det känns ju som den klassiska familjen som man har haft omkring sig.
Ja.
När man växte upp. Det var några som var skilda, men många var ju liksom gifta och hade 2-3 barn. Och
ja.
Det var kärnfamiljer, mamma och pappa.
Ja, men så var det ju.
Men så är det ju inte riktigt idag, vilket Nej. Är helt fantastiskt. Nej. Men hur... Ja, men du som kommer ifrån en kärnfamilj, hade du någon gång kunnat se dig själv skaffa barn? Själv liksom, när du växte?
Nej, inte själv. Jag trodde ju alltid att Mr. Right skulle komma liksom bakom hörnet och att jag skulle få den möjligheten att skaffa barn tillsammans med någon och att det skulle bli den här familjen som jag själv har vuxit upp i. Och liksom, ja, men som mina kompisar också har haft. Att det liksom har varit mamma och pappa i en familj sådär. Så det trodde väl jag också att liksom, ja, men den möjligheten kommer ju. Jag behöver bara vänta lite grann. Men det kom liksom aldrig och under tiden alltså, så insåg jag väl kanske att nej, han finns nog inte där riktigt här och nu när jag vill skaffa barn.
Mm. När började du längta efter att bli mamma?
Det gjorde jag tidigt. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om barn. Alltid suttit mycket barnvakt när jag var yngre till kusiner och kusinbarn och den biten. Och har liksom alltid haft barn i min närhet. Så jag visste redan tidigt att ja, men när jag är 25 då har jag mina 2 barn och min man och liksom vi lever ett lyckligt härligt liv tillsammans och den biten är liksom det är liksom kirrat och klart då. Men det blev liksom inte så. Under tiden så inser man väl, alltså när man växer upp, att ja, men barn kostar, det är liksom inte bara att skaffa liksom på det sättet. Så efter ett tag när jag liksom hade varit i dejtingsvängen och hade träffat killar och både de som hade barn och inte hade barn och liksom tänkte att nej, men det blir liksom aldrig någonting. Vi kommer liksom aldrig till den punkten att vi diskuterar frågan om barn eller den biten. Så jag insåg väl det till slut att nej, men det kanske mer handlar om mig att jag inte är förhållandetypen. Att jag liksom inte... Men det här med förhållandet var liksom inte det viktiga. Utan det var barnet. Liksom längtan efter ett barn som var större hos mig. Och liksom få känna den kärleken.
När var första gången du kom i kontakt med liksom tanken på att skaffa barn själv?
Det var väl där kring runt 30-årsåldern. Jag tänkte att nu måste det börja hända någonting. Så jag började kolla liksom möjligheterna. Först i Sverige på att skaffa själv. Men i Sverige var det ju låst på den tiden. Så Danmark var ju liksom det närmaste alternativet. Så jag började kolla där liksom kostnader, vad det skulle kosta och möjligheter och ja, men kötider och allt sånt.
Hur mycket skulle det kosta att göra det i Danmark?
På ett ungefär när man liksom räknar ihop paket och sådär så går det väl ungefär på 50-60 000. Och då beror det ju också på att ja, men fungerar det på första försöket, ja, men då blir det ju billigare. Sen kostar inseminationer olika och en IVF kostar också olika. Så det är liksom olika sådana aspekter man också måste ta med. Men när jag tittade så tittade jag ju på det dyraste alternativet. För jag tänkte, det är bättre att ta i. Och så får man liksom se, sparar jag på det? Ja, men då gör jag det. Men kostar det mycket så vet jag vad det kostar.
Precis, då är man beredd.
Ja, det var lite så jag kände. Samtidigt som jag började fundera på det så var jag liksom i min utbildning. För jag började utbilda mig till förskollärare. Och tänkte liksom att nej, men jag vill göra klart utbildningen också. Så att jag liksom har min ekonomiska grund att stå på. Så att jag har en trygghet i det. Och den biten. Så då tänkte jag att jag avvaktar tills jag har studerat färdigt. Men jag liksom hade det. Planen var klar i huvudet. Att liksom Danmark får det bli.
Var det jobbigt att bara behöva tänka på dig själv? Eller hade du någon som du kunde prata med om det?
Jag har ju alltid kunnat prata med min mamma. Jag har ju liksom alltid haft en nära kontakt till henne. Och även mina systrar har ju liksom vetat om det länge liksom att... tanken fanns där hos mig att jag ville skaffa barn. Ville liksom skaffa barn på egen hand, att det inte var någonting som skrämde mig så.
Hur reagerade de på det? Eftersom ni ändå är uppvuxen i den här kärnfamiljen.
Ja, bara positivt. Ja. Det har liksom aldrig varit något negativt eller liksom någonting så, utan bara positivt som att ja, men det som att det var en självklarhet. Ja, men det är klart att du ska ha barn.
Vad skönt.
Ja, det var jätteskönt att jag liksom kände på en gång att liksom innan jag ens har dragit igång själva processen så vet jag att familjen har jag med mig. Och det var liksom, ja men det räckte för mig. och ha den tryggheten.
Mm. Du fortsätter plugga?
Ja.
När kände du att nu ska jag börja kolla upp det här?
Jag började väl fundera lite mer där mot slutet av studierna. Men fick ju även då nys om att det var på gång att Sverige skulle rösta igenom det här förslaget. Att ensamstående kvinnor skulle få göra insemination och IVF i Sverige. Och att då landstinget skulle gå in och bekosta det. Så jag fick en länk skickad av en kollega. Och det här var i januari tror jag 2016. Då hon skickade att nu är det på gång. Nu ska det röstas. Och då kände jag, jaha. Nej men nu blir det liksom. Nu blir det i Sverige. Och jag såg liksom möjligheten att ja men då. Allt vart så mycket lättare. Mm. På något sätt liksom slippa åka till Danmark. Slippa liksom kostnaden liksom för vad det är att liksom skaffa ett barn på det sättet.
Mm.
Sen var jag ju beredd att betala det såklart. Det var ju för barnlängtan var så mycket starkare. Men när Sverige då valde att rösta igenom det här förslaget och det blev ett ja. Mm. Så kände jag att nej men nu får jag undersöka att köra i Sverige. Men landstinget här i Jämtland var väldigt av liksom, för jag ringde dem ganska fort och liksom frågade vad händer, hur ställer ni er till det här, och det enda de pratade om var ekonomin. Mm. Att nej, det finns inga pengar till det här, det finns inga pengar till ensamstående att vi ska kunna hjälpa dem att bli gravida, så de slog liksom bara allt ifrån sig. Så det enda de kunde göra just där och då var att hänvisa till Jörgensen här i Östersund, som har hjälpt par i väldigt många år då att få barn. Jag tog kontakt med han och fick göra en fertilitetsutredning. För jag visste ju inte ens om jag var fertil. Alltså liksom om ja men finns möjligheter för mig att ens bli gravid. Mm. Eller liksom har, jag var bara 36 då. Men det finns ju de som hamnar i klimakteriet tidigare och liksom, jag visste liksom inte.
Nej.
Så jag fick göra en massa tester hos honom och allt var bara positivt. Det var liksom, var hög äggreserv och alla blodprover var jättebra och alla värden såg kanon ut. Så när det vart 1 april 2016 när liksom det här beslutet trädde liksom i kraft att nu är det lagligt i Sverige, så tog jag återigen kontakt med regionen. Och de kunde fortfarande inte säga någonting. Sa bara, vi vet ingenting, vi har ingen ekonomi för det. Du får, antingen så får du söka någon annanstans eller så får du liksom ja, avvakta och vänta. Så jag avvaktade och väntade över sommaren. För jag tänkte att ja, men jag väntar liksom över sommaren och liksom ser.
Mm. Så du får landa lite. Och
ja, men precis. Ja. Det var liksom semestertider och de stänger ner vissa avdelningar på sjukhuset för det. Och liksom, alltså, det blir ju kort om personal överallt. Mm. Så där i augusti-september 2016 tog jag kontakt med dem igen och ifrågasatte. Då fick jag i alla fall ett positivt besked att 1 januari 2017 så skulle Östersund och regionen här påbörja. Och att de skulle hjälpa ensamstående kvinnor att få bli gravida.
Men du hade ju längtat efter barn så länge.
Ja.
Var det inte jobbigt att så här, aha, nu ska jag vänta lite till?
Jo, och särskilt när man inte fick något riktigt svar här. Utan det var, de kunde liksom inte ens hänvisa mig någonstans. Utan det var bara negativt hela tiden.
Mm.
Utan du får vänta eller vända dig någon annanstans. Mm. Och för mig fanns liksom inte möjligheten att söka mig till en annan region när jag jobbar här, jag bor här. Mm. Liksom, ska jag ta ledigt för att forsla mig vidare liksom flera mil för att inte regionen här släpper till då. Mm. Men så när jag fick veta det där och då att nej men nu kommer vi från och med 1 januari 2017. Så då var jag väldigt snabb. Så jag fyllde i, du ska fylla i någonting som heter en egen remiss på 1177.
Mm.
Ja, vad kallar de den? Barnlöshetsutredning, så fint.
Ja.
Där du då ska fylla i liksom allting. Ja, men kring dig själv, fakta, liksom medicinskt och liksom allting.
Mm.
Och så skickar du in den till sjukhuset. Så jag skickade in den långt före 1 januari 2017. Men jag kände att nej, men kan jag göra det, då gör jag det.
Så när hörde du ifrån regionen då?
Första gången jag hörde ifrån dem var nog i februari tror jag 2017. Då fick jag en kallelse till ett kuratorsamtal. Som ensamstående så får du genomgå en psykologbedömning eller en psykologutvärdering.
Mm.
Där de ska bedöma om du ens är lämplig att bli förälder. Så då fick jag min första kallelse till det mötet där i februari och hade den träffen i mars, tror jag det var, slutet på mars.
Var du nervös inför den träffen?
Nej, inte jätte. För jag tänkte att ja, men jag visste inte vad de skulle fråga. Jag hade liksom inga förväntningar på vad de var ute efter eller liksom undrade vad de ville veta om mig.
Mm.
Så jag kunde liksom inte förbereda mig på något sätt på det samtalet.
Mm.
Utan jag hade en tid till en kurator och det var liksom, det var det enda jag visste.
Mm. Hur var samtalet då?
Samtalet var jättebra. Det var långt, det var nästan 2 timmar långt.
Oj!
Ja. Och innehöll allt. Allt och lite till. Allt ifrån min uppväxt till min familjekonstellation, släkt, vänner, ekonomi, jobb, sjukdomshistoria. Det var allt.
När du gick därifrån då? Kände du att det hade gått bra?
Nej, jag kände mig ganska tom när jag gick därifrån. För jag frågade kuratorn när samtalet var klart. Liksom, ja, vad händer nu? Och då säger hon, det här är inte mitt beslut. Hon hade bara samtalet. Sen skulle hon hänvisa det vidare till ett läkarteam.
Mm.
Så de som skulle ta beslutet om de ville finansiera mina försök då. Så jag fick som fortfarande inte veta någonting där och då heller. Det var liksom, hon släppte liksom, det låg inte på hennes bord längre efter det.
Mm.
Det var ännu en väntan. Och den väntan var nog nästan jobbigare, för då hade det dragit igång, men det hände ingenting. För hela april gick och det hände ingenting. Hela maj gick. Och i slutet på maj så tog jag kontakt med kuratorn och frågade varför hör jag ingenting? Liksom, jag får inte veta om det liksom är tvärnej eller om det liksom är ja, men vi diskuterar eller någonting. Fick inte veta någonting. Och då sa hon bara det att nej, men jag har lämnat det vidare och kan liksom inte, jag kan inte och får inte säga någonting mer, sa hon. Och då var det ju igen sommar och de stängde ner vissa avdelningar på sjukhuset, så då fick jag vänta igen.
Mm.
Men den väntan var den jobbigaste väntan jag någonsin har varit med om, för jag visste ju inte om jag liksom var godkänd, så att säga. Men sen i slutet på augusti, början på september, då ringde hon och sa att nu är det klart, du är godkänd.
Hur var det på det samtalet?
Jättekonstigt. För det var precis som att ja, men det här har jag gått och väntat på så länge nu, att liksom bara få veta om jag var godkänd. Så det var, allt var så, allt kom på samma gång. Jätteglad, lite rädd. Liksom, vad är det jag ska ge mig in på? Vad har jag påbörjat liksom och sådär. Men jätteglad. Väldigt, väldigt glad att det äntligen var beslutat.
Men under den här väntan, tvivlade du någon gång på att du skulle genomföra det?
Ja, det gjorde jag. Många, många gånger. Tänkte väl många tankar att är jag, fixar jag det här själv? Kommer jag klara av det här själv? Alltså liksom både ekonomiskt och liksom jag själv som person, kommer jag klara av det? Så det funderade jag på många, många gånger. Och särskilt när jag liksom inte hörde någonting, när jag inte fick något besked. Så tänkte jag att hon har sett någonting i vårat samtal. Som liksom att nej, men det här var inget bra eller någonting.
Mm.
Så tänkte jag att det faller på någonting.
Mm.
Det gör det. Så jag många gånger funderade jag.
Men när du fick beslutet då? Tvivlade du då? Eller var det bara att köra?
Nej, men då kände jag, nu vill jag bara köra. Jag tänkte, min enda tanke var att jag blir inte yngre. Nu vill jag liksom komma igång med det här. Då var jag liksom, hade jag fyllt 37 och kände att nej, men nu fick det liksom bära eller brista.
Men då får man väl alltså åka någon annanstans? För de gör väl inte det här?
Nej.
I Östersund?
Det enda de gjorde här i Östersund var att en läkare gjorde en första undersökning.
Mm.
Liksom, även då kollade liksom äggstockar och livmoder och sådär. Det är det enda man gör här. Sen blir man remitterad till Umeå. Så på Livio-kliniken i Umeå. Och jag hade väl en himla tur som drog igång min process redan innan de hade släppt på här i Östersund. Att mina papper liksom var klara, jag fick mitt samtal fort och liksom det var färdigt. För när jag kontaktade Umeå så var väntetiden bara ett halvår.
Ah.
Nu kan väntetiden vara upp till 2 år. Så jag hade ju en väldig tur. Så från mitt undersökning som jag hade här i Östersund oktober 2017, så vart jag kallad i april 2018.
Kan du inte berätta om när du skulle åka till Umeå och göra det här?
Då var jag jättenervös. Jag har varit öppen på jobbet med den här, att jag skulle genomgå den här processen. För jag ville inte behöva förklara med konstiga bortförklaringar till varför jag tog semester mitt i veckan och varför jag drog iväg och den biten. Så jag var öppen på en gång och sa att det här ska jag göra, det här ska jag gå igenom. Så ni vet vart jag drar iväg. Och det kände jag var viktigt för min del. Så jag började berätta där och sa att nu är det på gång. Så när jag hade fått min första tid i Umeå så visste jag att det var en träff med läkare och sjuksköterska. Det var ett första besök. Så på det åkte jag faktiskt själv. Jag valde att just det här första ville jag göra själv. Kände att det ville jag ha för min egen skull.
Mm.
Så jag bokade tåg. Tänkte att jag kommer vara alldeles för nervös för att köra bil själv. Det är för mycket att tänka på. Så att nej, tåg, ta med mig någon bok och läsa och bara försöka slappna av. Så jag åkte upp dagen innan, 24 april faktiskt. Alla datum sitter i huvudet.
Ja, de gör det.
Ja, de gör det. Det sitter så starkt. Så jag åkte upp 24 april. Bodde på hotell för jag tänkte att nu ska jag lyxa till det Men jag kunde ju inte äta någonting för jag var så nervös och allt var bara bubblade i att nu var jag på plats, nu var jag i Umeå. Så dagen efter den 25 så hade jag träff med läkare och teamet i Umeå är helt fantastiska. Jag varit så väl mottagen när jag kom, för även fast jag har valt att göra det här själv, när man kliver in i väntrummet då hos Livio och man ser bara par som sitter där, så känner man ju lite såhär, ja, det är lite det jag går miste om, men samtidigt så vet jag att nej, men det är det här jag vill. Jag vill göra det här själv. Jag var där. Men lite så stack det väl till. Lite sådär att jag är här själv. Men vart så väl mottagen där. För de visste ju anledningen till att jag kom själv. Så att det var helt fantastiskt.
Gud vad härligt.
Ja.
Och vad gjorde man den första?
Den första träffen så var det också ett långt samtal med en läkare. På en timme ungefär tror jag vi satt och pratade. Berättade att eftersom att jag då skulle fylla 38. Så sa de det att det enda vi ser att vi ska göra det är IVF. Så att vi höjer chanserna till att du ska bli gravid. Så det, man berättade allt kring IVF, hur den skulle gå till. Vilka hormoner jag skulle behöva ta innan. Han gjorde även en undersökning. Om man får säga så här i podd, jag vet inte hur många vaginala ultraljud jag har gjort. De går inte att räkna längre.
Men blev det bättre, men så här, vände man sig vid?
Man vänjer sig.
Ja.
Det var ungefär som att, ja, titta du bara.
Ja.
Det är efter alla jag hade gjort så kände jag att, ja, men jag gör även det utav en bra anledning.
Ja.
Så han ville ju också undersöka och kolla så allt såg rätt ut och allt såg bra ut. Nej, det var ett informativt samtal. Allt kring vad jag kunde förvänta mig och den biten.
Men hur går det till då eftersom de tar dina ägg?
Ja.
Men vem spermier tar de? Hur får man fram det?
De försöker att hitta en donator som är så lik en själv som möjligt. Så det enda jag vet om donatorn är att han är av medellängd, brunögd och brunhårig. Det är det enda jag vet. De försöker matcha ihop så att det inte ska bli jättekontraster.
Nej.
När barnet kommer. Så det är det enda som du som kvinna får veta i Sverige.
Ja.
Du får inte välja mer.
Nej.
På det sättet. Och det tyckte jag var skönt. Jag ville inte ha... I Danmark är det så att där kan du få sitta och titta i en perm. Och
är det så?
Ja. Du kan få bläddra och titta.
Som en katalog .
Ja. Och ju mer du betalar desto mer kan du få se.
Nej.
Jo.
Oj.
Ja. Men jag tyckte det var skönt. Jag bara nej, jag vill inte ha det valet själv. Utan jag vet det är donatorer som är testade jättemycket och jag vet att det är
Jo, men jag tänkte säga det, att de flesta har väl ingen direkt historia av sjukdomar och sånt.
Nej.
Nära som man behöver vara nervös för.
Nej, absolut inte. Nej. Utan det är liksom
det känns ju som den är viktiga.
Ja, för mig var det det.
Ja.
Och liksom, ja, passar det till mig, då är det det viktigaste.
Ja. Så att men då fick du åka hem.
Då fick jag åka hem. Fick hämta ut på apoteket först mängder med sprutor.
Mm.
Som liksom skulle ingå i min hormonbehandling då, eftersom att man måste stimuleras för att liksom dra igång en äggproduktion.
Men det började du med direkt när du kom hem?
Ja, jag hade ju sån himla tur att du ska börja med stimuleringen andra mensdagen. Jag åkte hem på onsdagen, fick mens på torsdagen.
Nej.
Jo. Så liksom det klaffade så himla bra.
Så äntligen slapp du vänta.
Då slapp jag vänta.
Ja.
Det är liksom enda gången jag kände att yes, jag kan köra igång på en gång. Så på lördagen, då började jag med mina sprutor. Väldig omställning det också. Och liksom behöva ställa ett alarm på telefonen. För de ska tas samma klockslag varje kväll. 21.00 hade jag telefonen ställd. Så jag visste att då måste jag antingen vara hemma. Eller så måste jag ha med mig sprutorna. Liksom, om jag ska bort på middag eller liksom på något annat. Men det var, när man är lite spruträdd som jag var. Så var det liksom första sprutan. Jag satt vid köksbordet och var kallsvettig. Fick kliva på gået, varv runt stolen. För att liksom verkligen ta det där sticket i magen.
Mm.
För
och du gjorde det själv?
Ja.
Du hade ingen där heller?
Nej.
Nej.
Jag kände att det här är mitt ansvar, det här måste jag göra själv. Liksom, mamma hade erbjudit sig och sagt att ja, men fixar du det inte, då får jag komma och hjälpa det. Men jag kände det, nej, men jag måste prova. Och jag gjorde det.
Mm.
Det gick bra.
Och när åkte du upp för att göra IVF-en?
Jag åkte upp för att göra IVF-en.
För då plockar man äggen först,
ja,
va?
Först så går man på två kontroller här i Östersund. Och gör även då ett vaginalt ultraljud. För att räkna äggblåsorna. Och jag hade ju svarade bra på stimuleringen. Så på mig kunde de se äggblåsor redan första kollen. Så liksom de räknade på ett ungefär första gången. Och sen när man är dit andra gången, då räknar de mer specifikt och mäter liksom varje blåsa för att liksom se storleksmässigt hur man ska gå vidare. Och då kontaktade de Umeå, tror att det var en fredag, och de kontaktade och sa att du måste komma nästa vecka, annars så blir du överstimulerad. Så då åkte jag upp, om det var runt den 9-10 maj. Och då hade jag med mig mamma och pappa. För jag kände att mamma ville jag ha med mig liksom för stödet inne på kliniken. Liksom när du blir, man får ju vissa mediciner för att man liksom ska vara lugn och sansad när de ska göra plocket. Så då följde mamma och pappa med. Så vi åkte bil upp till Umeå då.
Det är så fint, jag blir lite tårar.
Nej, men
en annan kan inte ha mamma och pappa med när det blir barn.
Nej. Nej, men då fick de följa med. Så vi åkte upp, var på kliniken. Tog ju nästan en hel förmiddag liksom. Och de går ju in med en, de är ju så pedagogiska, så han visade ju precis allting hur det skulle gå till och vilka verktyg han skulle använda. Och när han då visar nålen som liksom ska stickas in i äggstockarna för att de liksom ska dra ut äggen, så kände jag att nej, men den där hade jag inte behövt se.
Nej.
För den är ju liksom jättelång och ganska grov då, för att de liksom ska kunna suga ut äggen. Men det gick bra. Som sagt, man får bra mediciner. Så man håller sig lugn. Så det.
Gjorde det ont? För död kan vara lite olika.
Det gjorde inte ont under själva uttaget.
Nej.
Men jag fick väldigt ont efteråt.
Mm.
Fick liksom ligga med såna här tensplattor på magen. Det blir som en väldigt, väldigt kraftig mensvärk. Man fick väldigt bra smärtstillande och så fick jag ligga med såna plattor. Och sen är de ju väldigt noga med att de vill att man ska äta innan man går därifrån. Så att de liksom ser att man har fått i sig.
Mm.
För du ska vara fastande när du kommer. Så man fick inte gå därifrån först man hade ätit upp sin smörgås och druckit sin juice och sin kaffe. Men eftersom att jag fick så ont så var jag kvar lite längre i alla fall.
Men då var den gången klar?
Då var den gången klar.
Uh-huh.
Och det jag fick veta där och då var att de hade fått ut 14 ägg. Vilket de tyckte var jättebra på grund av min höga ålder, sa de. Och då kände jag så, jag ska behöva känna mig gammal också nu.
Tack!
Ja, så de sa liksom, jag har 14 ägg. Och så frågade jag liksom, så bara, ja men vilka kommer att befruktas? Nej men alltså, det är 14 bra ägg, sa hon. Så alla kommer att befruktas. Jaha, sa
jag. Du bara, men jag vill inte ha 14 barn.
Nej, precis. Det kändes liksom som att ha 14, det var så mäktigt, sa han. Men då for vi hem och det var en onsdag. Den där jag visste där och då var att antingen så blir det insättning på fredagen eller så blir det på måndagen. Så jag tänkte liksom så bara, men gud, ska vi stanna 2 nätter till i Umeå liksom? Vi bodde på en camping och det fanns ledigt. Men nej, sa de, åk hem. För största sannolikheten är att det blir på måndag. Jaha, så då får vi hem och så ringde de på fredag morgon och sa att
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sättningen blir på måndag, så då vill vi att du är här till 2:30. Så ja, absolut. Och tänkte att mycket tankar den helgen. Mm. Liksom att nu ligger det där och väntar på mig liksom att... Nu ska det liksom bli en insättning.
Hade du hoppet uppe på att det skulle gå första gången?
Nej, jag var så inställd på att en IVF säger om liksom att du får i ett paket så ingår det 3 försök. Har du tur så är du gravid på 3:e försöket. Så jag var så inställd på att nej men jag åker väl upp, jag blir en erfarenhet rikare. När jag liksom har gjort en insättning så vet jag liksom hur det går till.
Mm.
Så jag får upp på måndagen och då får jag upp själv. För då tänkte jag att nej men det här vill jag också ha själv. Liksom just det här momentet.
Mm.
Så jag får upp och tänkte att det kanske tar ett tag. Men nej, insättningen var liksom gjord på 2 minuter. Och så fick man kliva upp ifrån britsen och gå och klä på och åka hem. Så det var som i hopp, men vad ska jag göra nu då för att den inte ska åka ut?
Ja.
Alltså liksom, det var liksom enda tanken.
Ja.
Nej, så det var bara att sätta sig i bilen och åka hem. Mm.
För sen kommer det något som kallas ruvardagar, va?
Sen kommer ruvardagarna.
Hur var de?
Ja, eftersom att jag var så inställd på att det inte skulle ta, så kände jag att jag kunde liksom inte oroa mig för någonting som inte skulle bli någonting. Lite så kände jag. Att det här kommer i alla fall inte fästa. Jag kommer att få göra om det. Och jag fick liksom hoppas på de äggs, eller embryon då, som det heter, som fortfarande liksom låg på i sån delningsprocess innan de skulle frysas. Så jag tänkte, jag får fortfarande hoppas på dem.
Mm.
Liksom att det blir något med dem så jag kan använda något. Så mina ruvardagar var liksom sådär, bara, nej men jag tar för givet att det kommer inte bli någonting.
Mm. Men din familj och dina vänner då? Var de mer exalterade än dig?
Nej, för jag lät dem inte vara det.
Nej?
Nej, jag var mer sådär att nej, ta inte ut någonting i förskott. Det var nästan så inte jag ville prata om det. Alltså liksom att jag ville liksom på något sätt skjuta det ifrån mig så att jag inte skulle bli så besviken när det väl släppte.
Men hur gick det då?
Hur gick det? Det gick bra. Jag hamnade i en liten form av överstimulering som du kan göra efteråt. Du har stimulerat dig. Så jag har varit lite klen. Fick åka in på sjukhuset och göra ett ultraljud. För de ville kolla, du kan få vätskeansamlingar i magen när du blir överstimulerad. Och jag hade fått en liten sån. Den läkaren ordinerade mig att vara hemma. Och så säger hon så här, vet du om du är gravid? Nej, så jag, min testdag är inte förrän nästa vecka. Nej, det tror jag inte, sa jag. Hej. Så skickade hon mig att ta ett urinprov. Jag bara tänkte, men det är alldeles för tidigt. För de hade sagt hela tiden på kliniken, ta inget test före, för du tar en ägglossningsspruta innan du liksom ska plocka äggen. Och de hormonerna sitter kvar i kroppen och kan ge positivt utslag på ett graviditetstest. Så de sa bara det, ta inget test innan. Så jag försökte förklara det här på kliniken, att så liksom sa det bara, nej men ni behöver inte ta något test, för det kommer inte visa någonting, sa jag. Och visade så är det inte säkert att det är på riktigt. Så hon bara, jo men gå och kissa. Gå och kissa så tar vi ett test. Så jag gick och pinkade och det kom tillbaka en jätteglad undersköterska. Så jag fattade ju att det är positivt. Så där och då fick jag ju veta att det var positivt.
Men du trodde inte på det?
Nej. Inte riktigt.
Nej.
För jag tänkte att nej, jag måste vänta till onsdag nästa vecka innan jag liksom ska ta mitt test. Så när jag bara tog det testet, då tog jag 3 hemma. Innan jag liksom verkligen kunde tro på att ja, men jag är gravid. Jag är det. Och liksom, det stod på det här clear blue-testet, gravid 2-3 veckor. Så jag tänkte, nej.
Vad gjorde du då?
Då tog jag kort och så skickade jag till mina systrar. De hade fått veta det innan. De hade fått veta det där på torsdagen, för jag ringde dem. Och sa att jag är gravid. Men vänta lite tills jag liksom har gjort testet. Men jag tog kort och skickade. Skickade även till våran gemensamma kompis. Så hon fick också veta tidigt, och en kompis till. Men ja, det vart, då vart det verkligen på riktigt.
Vad tänkte du då? Alltså var du lycklig hela vägen in, eller var du lite nervös och rädd också?
Både och. Där och då var jag jätteglad att det liksom, det är positivt, det har tagit. Men samtidigt så tänkte man ju, och det förstår jag, är säkerligen oroskänslor som alla gravida har. Ja, men jag måste passera de här 12 veckorna och liksom komma igenom den biten. Fördelen med att göra en IVF är att du får göra ett ultraljud i vecka 8. Och där och då fick jag se hjärtljuden. En liten, ser ut som en liten kolaböna. Och så ser man ett tickande hjärtljud. Så då kände jag, nej men nu får det faktiskt stanna kvar. För det lever ju liksom, det är ju.
Hur var det att vara gravid utan att ha någon bredvid sig? Gick det bra?
Det gick bra. Jag hade en väldigt lättsam graviditet. Jag fick tyvärr ett brock strax ovanför naveln i början av min graviditet. Som inte hade någonting med graviditeten att göra. Så det var det enda jag kunde ha lite ont utav emellanåt. Det här får man egentligen inte säga, men jag har inte mått illa en enda dag. Jag har inte kräkt en enda dag. Jag har liksom inte haft, inte de här vanliga gravidsymptomen som man väntade. Nej. Där i början. Jag hade liksom ett illamående en dag, tror jag. Och liksom kändes bara, åh, nu kommer det. Nu kommer jag må jätteilla alla dagar sedan. Men ingenting.
Gud vad skönt.
Jag var väldigt förskonad. Ja. Så jag tror att därför var det ganska lättsamt på ett sätt att gå igenom det själv också. Men sen har jag liksom aldrig, jag har ju aldrig känt mig ensam i min graviditet. Nej. Eftersom att jag liksom har haft familjen så nära, vännerna har vetat om det, kollegorna på jobbet och den biten. Så att nej, det över förväntan. Så gick det bra. Lite foglossning på slutet, men det kan man överleva.
Hur var det att börja förbereda för att bli mamma?
Jag började efter det här rutinultraljudet i vecka 20. Jag tog även reda på att det skulle bli en kille. Det gick inte dölja heller. Han visade upp sig väldigt fint. Så att det var liksom inga tvivel om saken. Så där och då kände jag att nu vågar jag börja handla grejer. Nu vågar jag liksom titta på barnvagn och liksom sådana grejer. För innan hade jag väl varit lite stabba. Nej, men tänk om. Tänk om liksom det händer någonting. Tänk om det blir någonting. Så jag liksom alltid. Men just efter rutinultraljudet, då kände jag att nu.
Men sen föräldragrupper och sånt då? Ja, det är också par.
Det är också par.
Kan jag tänka mig, på alla mina har det varit par alltid.
Ja. Och det var det för mig också.
Ja. Hur var det att gå på sådana? När man är,
alltså jag hamnade i en sån fantastiskt bra föräldragrupp. Jag berättade ju där och då på en gång att liksom, jag har ingen med mig för att jag har valt att skaffa barn på egen hand.
Mm.
Och de var ju jätte imponerade och stöttande och började ställa lite frågor lite sådär smått och försiktigt, men bara positivt.
Mm.
Och liksom sen också när vi har liksom träffats med barnen, allt har liksom fokus har varit på mig och han.
Mm.
Och det har liksom inte varit konstigt för dem.
Nej.
Så det var
underbart.
Ja, det var så skönt att jag hamnade i en sån föräldragrupp.
Ja.
Där jag liksom var, fick vara jag.
Ja.
Det var liksom inget konstigt.
Är det jobbigt när folk börjar ställa frågor?
Nej, nej, om de ställer rätt frågor. Jag vill inte ha frågan, varför väntade du inte på någon kar?
Nej.
Den frågan behöver man liksom inte säga.
Nej.
Men sen om de frågar om min process och liksom hur livet med Axel är och liksom den biten.
Ja.
Det får de jättegärna fråga.
Ja, men för jag tror att det är många av oss som har en partner som känner så här, men gud, hur vågar du och orkar du? Ja, ta den, det steget liksom. Ja,
den frågan har jag fått många gånger.
Ja.
Hur orkar du?
Ja.
Liksom just att ta allt på nätterna själv och ta liksom alla blöjbyten själv och den biten. Men jag har ju varit så inställd på att det ska vara så. Så det har liksom inte varit något konstigt.
Nej. Förlossning då? Hur tänkte du kring den? Ville du ha någon med dig?
Jag visste att jag ville ha mamma med mig.
Mm.
Så när jag frågade henne så sa hon, ja men absolut, självklart. Och då hade ju hon bestämt redan innan, för hon fyller år i januari och han är född i januari. Och hon fyllde 60 nu i januari. Så hon skulle åka ner till Stockholm till min lilla syster och gömma sig. För hon ville liksom inte ha något uppvaktande.
Nej.
Så hon hade redan bestämt det. Så när jag liksom fick veta att ja, men Axel kommer i januari. Hon bara, ja. Nej, men då kan jag inte åka till Stockholm. Mm. Så jag sa, du får ju fortfarande om du vill. Nej, så det gör jag inte. Jag vill mycket hellre följa med dig på din förlossning. Så det var liksom, det var ingen tanke.
Ja, var det skönt?
Det var det. Vi pratade mycket innan. Liksom jag fick förklara hur jag ville att hon skulle agera.
Mm.
Liksom att du måste lyssna på mig i det jag säger. Och hata mig inte om jag råkar hata dig under förlossningen.
Nej.
Alltså liksom det här klassiska att bli arg eller liksom sådär.
Men förstod hon det? Jag tänker att hon har ändå fått tre barn själv.
Ja, jo, men det förstod hon.
Ja.
Hon sa liksom att nej, men du får säga till vart du vill ha mig, vart jag ska vara, vad jag ska göra. Liksom den biten, det får du styra.
Ja. Och när det började närma sig förlossningen, var du redo? Kände du att nu är jag redo, nu får du komma?
Ja, jag klev av jobbet i början på december. Fick graviditetspenning. Så att jag kände att ja, men då hann jag vara hemma. Jag hann liksom, han var beräknad till 30 januari. Och tänkte att ja, men nu har jag 2 månader på mig. Då hann jag verkligen bara vara. Och det var så skönt. Jag hade säkert kunnat jobba längre om jag hade velat. Men jag kände att nej, för min egen skull så måste jag vara hemma.
Mm, bara landa.
Ja, bara få landa, bara få vara liksom.
Och när satte förlossningen igång?
15 januari.
Alltså 2 veckor tidigt,
ja.
Typ.
Oh. Prick 2 veckor tidigt.
Mm-hmm.
Jag satt hemma i soffan. Tyckte att jag hade mått dåligt hela dagen. Jag hade haft halsbränna konstant hela dagen. Och tyckte att, nej men, mådde liksom, kände typ så här förkylning, influensa, liksom så här känning i kroppen och tyckte att men gud. Så jag ringde mina föräldrar och frågade om de kunde ta mina hundar så att jag liksom slapp kuta ut med dem flera gånger och så där. Så de var och hämtade dem och så tyckte liksom att nu kan jag bara vila och vara. Så på kvällen klockan 10:22 exakt så ska jag kliva upp ifrån soffan och så känner jag hur någonting rinner efter benet. Jag bara, va? Nej, men kissar jag på mig nu? Eller vad, liksom, vad hände?
Ja.
Så jag gick skyndade mig liksom upp och ställde mig på golvet. Och då bara rinner jag.
Mm.
Så jag tänkte att nej, det är alltså vattnet som går nu. Så då ringde jag mamma. Jag hade liksom, hade liksom läst att 3 veckor innan så ska du ha BB-väskan packad och klar. Liksom. Så den var ju packad och klar.
Mm.
Stod och väntade liksom i sovrummet. Så jag ringde mamma och sa att mitt vatten har gått. Hopp. Väckte pappa för han hade gått och lagt sig. Upp med han, hämta mig och in på förlossning. Jag ringde först och frågade om det var någon, om jag skulle komma. Ja, så de har vattnet gått så måste du komma in så vi får kolla. Men jag hade ju inga verkar. Inte en enda verk hade jag haft liksom under dagen. Inte liksom känt. Han hade ju sparkat och rört sig, det hade jag känt. Mm. Men liksom inga verkar. Så vi kom in och fick åka hem.
Mm.
De liksom kollade att hjärtljuden var där och liksom allt såg bra ut. Och hon sa att jag kom tillbaka morgon bitti 8:00. Vi öppnar då. Så kom tillbaka då. Så kollar vi igen. Gör en ny CTG-kurva och kollar. Ser allt bra ut då så får du åka hem igen. Har inget hänt till på torsdag, sa de. Då sätter vi igång dig. Hopp, tänkte jag, får hem. Så säger mamma liksom när vi är på väg hem. Så säger hon, ska inte du sova hos oss ikväll då utifall att? Och blir det ingenting så har du ju ändå liksom... Ja, men så kan du käka frukost hos oss och sen åka hem.
Mm.
Ja, tänkte jag, det blir ganska skönt. Så vi får hem och kom väl hem vid 2 på natten. Så sa jag bara, men jag går och lägger mig på en gång så får jag sova då. För jag var så trött. Hinner väl inte mer än gå och lägga mig så drar verkarna igång. De drog igång med full fart. Pang på, jag hann inte andas emellan. Jag hann inte klocka. Jag hade ju hämtat en sån här verkapp som jag liksom skulle klocka verkarna liksom, som man ska göra sådär ordentligt. Jag hann ju liksom inte ens klocka dem för de var konstanta hela tiden. Så när klockan var vid 4 så ropade jag till mamma och sa, nu får du ringa för nu måste jag åka in. Så vi åkte in och de gjorde undersökning då på en gång. För hon sa, nu kan jag kolla, för innan hade de inte velat kollat om jag var öppen eftersom inte verkarna hade startat. Mm. De kollade och jag var 6 centimeter öppen.
Åh herregud.
Ja.
Vilken lycka.
Så det gick väldigt fort.
Ja.
Så att... och det enda jag ville ha då var ryggmärgsbedövning. Jag hade ju så fruktansvärt ont. Och det såg de på mig. Så de var ju lite så där i valet och kvalet. Om det hade gått för långt eller om det liksom var... men hon sa att du har tur. För narkosläkaren är här uppe och sätter en ryggmärgsbedövning, så jag hämtar han på en gång så får han lägga på det. Så jag fick den och sen var jag i himmelriket.
Ja, det hjälpte.
Ja,
ja.
Det hjälpte, så jag kände liksom det att nu kan jag liksom få vila.
Mm.
Och liksom sådär, så det var jätteskönt.
Och då låg du där och visste att snart kommer han.
Snart kommer han, då visste jag liksom att nu behöver jag inte åka hem.
Nej, var du peppad?
Nja. Jag har ju extremt låg smärttröskel. Så jag kände att lite rädd var jag. För att liksom... Jag visste ju att det skulle göra ont. Det visste jag ju, inte dum på det sättet. Men jag tänkte att hur ont kommer det göra?
Mm.
Eftersom att alla som har fött barn säger det, du kan inte jämföra det med någonting annat.
Och speciellt när man har haft så ont liksom innan bedövningen.
Ja, liksom i verkarbetet och den biten. Men jag tänkte att... Mitt enda fokus där och då var att nu måste jag försöka vila. För jag hade ju varit vaken hela natten. Och så vid 7:30 så kommer dagpersonalen in. Och så säger ju hon också, så bara, ja, hur känns det liksom? Jag känner att du har verkar och liksom sådär. Ja, så jo, jag kan ju känna det ibland, sa jag. Att det liksom spänner till, men inget mer. Nej, så men då ligger ryggmärgsbedövningen bra och liksom sådär. Och så säger hon, så bara, jag vill undersöka också och se om det har hänt någonting. Eftersom att det kan stanna av när man har fått ryggmärgsbedövning. Så hon undersökte mig där strax efter 7:30. Och då var jag 10 centimeter öppen. Och då, min första tanke då, jag tänkte högt och sa det till henne. Får jag inte sova nu alltså? Ska jag krysta nu, sa jag. Hon bara, nej, han ligger för högt upp. Så du behöver inte oroa dig, han ska inte ut än. Men gud vad skönt, tänkte jag. Och så la jag mig ner och så skulle jag vila. Men så började hans puls, Axels puls, gick upp och låg så högt hela tiden. Och då var jag orolig, för då tänkte jag att ja, men vad är det farligt för han? Blir det kejsarsnitt nu? Eller liksom blir det sugklocka? Jag liksom började, alltså alla scenarion bara drog runt i huvudet.
Mm.
Och de sa det bara, nej, han mår bra, men hans liksom, pulsen stiger på honom emellanåt. Så de valde att sätta sina sond på hans huvud för att liksom hålla koll. Och allt såg bra ut. Och liksom de behövde inte göra något. Och så går det väl kanske bara någon timme, så kommer de in igen. Och så säger de det, nej men det går liksom inte, han mår, nu mår han inte riktigt bra. Och då väljer de att ta blodprov på honom.
Hur gör de det?
Ja, de går in med en jättelång nål då också och tar ett blodprov på huvudet.
Men gud, hade de ultraljud samtidigt så som de såg vad de gör?
Nej,
vadå, de han
hade, ja, och så hade han ju börjat sjunka ner. Så de kunde ju liksom se och känna.
Okej,
De tog blodprover och även de var bra. Så det liksom, de sa bara det, men han blir bara lite stressad sådär, så det är liksom ingen fara. Men till slut så fick de ändå ge mig värkstimulerande dropp. Det drog som aldrig igång, så jag fick upp och gå lite grann. Det funkade sisådär, för jag har varit jätteyr och sa liksom, antingen så svimmar jag nu eller så får jag lägga mig igen. Nej, så de, lägg dig och så ställer du på knä i sängen istället. Ja, så jag ställde mig på knä, mådde jätteilla av det, så jag sa det bara, det här går inte, sa jag. Så då fick jag lägga mig ner igen. När klockan var strax efter 10 så säger hon det, att nej, men nu tror vi att du kanske ska börja prova krysta lite i alla fall. Mm. Liksom ta i och se om det händer någonting. Så jag sa det, men jag har ju inga verkar. Nej, men du, ta i lite och se liksom om det händer, om man kommer ner någonting. Ja, så jag tog i och provade och liksom, ja, han sjönk väl ner lite grann, sa de, men liksom inget mer. Men sen var det ungefär som att någon slog till mig 9:40. Och då drog liksom riktiga krystverkarna igång. Och då insåg jag liksom, alltså jaha, det är den här smärtan de har pratat om. Det gjorde så fruktansvärt ont. Jag skällde ut barnmorskorna, undersköterskorna som var där inne. Jag var inte trevlig. Det var jag inte. Och liksom försökte göra allt. Jag försökte, ett tag så vet jag att jag tänkte tanken att nu kliver jag upp och går ifrån. Det här, jag orkar inte. Mm. Det här vill jag liksom inte vara med om. Jag vill se mitt barn. Men det här, nej, det här vill jag inte vara med om. Så liksom i pausen mellan krystvärkarna så bad jag om ursäkt. Och liksom, ja, förlåt för att jag svor åt dig. Och liksom var otrevlig. De bara, nej, det är ingen fara. Vi är inte klara än, liksom, sa de. Jag bara, nej visst. Men sen gick allt väldigt, väldigt fort på slutet. För att jag hade hört om den här Ring of Fire liksom, som du ska gå igenom. Mm. Och jag tänkte att det här är den jag är förberedd på. Det här vet jag kommer. Så jag vet att jag skulle flåsa. Jag ska flåsa. Och så säger barnmorskan till mig, nu ska du flåsa. Yes. Så jag sätter igång och flåsar. Och så frågar hon mig efter ett tag, så säger hon så bara, har du någon värk? Nej. Så jag, det har jag inte. Så jag flåsade och huvudet hade inte kommit ut. Så jag flåsade och hon säger, nu kommer han. Och plupp, så var han ute. Så jag krystade aldrig ut honom.
Nej. Han bara gled ut liksom.
Exakt.
Nej.
Han bara gled ut.
Och vad skönt. Eller?
Ja, fast både och. Jag gick liksom miste om det enda jag var förberedd på.
Ja.
Liksom det här.
Du fick
flåsande.
Inte ringa.
Nej. Utan han bara kom ut.
Ja. Liksom, mådde han bra när han kom ut?
Ja. Han mådde jättebra. Skrek på en gång och det var, som många säger, den skönaste känslan. Att han liksom, han var där och då på en gång.
Mm. Hur kände du?
Jag minns att jag grinade jättemycket. Jag minns även att min mamma grinade, men det minns inte hon själv.
Nej.
Så jag sa, men kommer du inte ihåg det? Hon bara, nej, det kommer jag inte ihåg. Mm. Men liksom, hon tyckte väl bara där och då att det var liksom så häftigt att han var där.
Mm. Och då var du mamma?
Ja, då var jag mamma och då tänkte jag att ja, nu börjar livet. Liksom den kärleken som man känner på en gång. Från det att de liksom är ute och liksom ligger på bröstet på en. Det går inte att beskriva. Det gör inte det. Kärleken till ett barn är så ofantligt stor. Och den var där på en gång.
Men nu är han ju 10 månader.
Ja.
Hur har de här 10 månaderna varit?
Början var jobbig. Han kom inte igång med amningen. Vi fick åka på amningsmottagningen varannan dag. Vi låg kvar på BB 3 dagar. Det var jätteskönt. Sen fick vi åka tillbaka varannan dag för att han... Jag tyckte ju att han fick i sig. Liksom, han hade rätt grepp, sa de på BB, och det var liksom inga problem. Och han sög bra på bröstet och ja, det liksom, jag tyckte det funkade bra dagtid. Nätterna var hemska. Han skrek sig igenom hela nätterna. Jag trodde att jag har fått ett kolikbarn. Pratade med dem på amningsmottagningen. De sa också, ja, han har tappat lite mer i vikt, men inget akut, så sa de. Så fortsätt som du kör på. Jag gav lite extra ersättning, gjorde jag. Men fredag när vi var inne, han var en halv vecka. då blev vi akut inlagda. För då hade han gått ner så mycket i vikt.
Mm.
Och det var det jobbigaste jag någonsin har varit med om. Man tror att, det, att han, liksom har, han har ätit det. Liksom. Det har funkat. Liksom. Han har legat vid bröst och han har sugit. Men det visade sig att han har liksom inte, i princip inte fått i sig någonting.
Mm.
Och liksom att vara så ovetandes så, som mamma när man tror att man gör det bästa för sitt barn. Och så var det inte så.
Mm.
Han fick sond på en gång. De liksom pumpade i han mat. För de sa där och då liksom att han är, han är på väg att bli liksom undernärd. Och de sa samtidigt, du har inte gjort något fel. Det bara blev så här. Så de ville ju liksom kolla om jag hade mjölkproduktion och alltihopa. Så jag fick ju pumpa. Pumpade ju liksom 3 överfulla flaskor.
Mm.
Så de sa det bara liksom, det handlar om att han inte har tekniken. Han får inte riktigt till det. Och när han har inte fått i sig mat så har hans energinivå gått ner. Och därför har han inte orkat.
Mm. Liksom, det blir en ond cirkel.
Liksom. Ja. Men där och då så fick jag jättebra hjälp av... Vi varit inlagda på neonatal. Jättebra hjälp av sjuksköterskorna och barnmorskorna där som liksom sa på en gång att sluta amma. Sluta. Pumpa. Så jag köpte bröstpump. Pumpade 2 första månaderna. Och han åt på flaska.
Mm.
Och det liksom räddade nog livet på liksom, både att han och jag skulle orka.
Mm.
Och jag hade sånt tur att han tog flaskan på en gång. Inget knussel.
Gud vad skönt.
Ja.
Lät du dina närmaste hjälpa till att mata han?
Ja.
Ja.
Min mamma bodde hos mig de första månaderna.
Nej!
Ja.
Vad mysigt!
Jag hade frågat henne och jag hade väl någonstans tänkt att 2 veckor räcker säkert. Liksom, då jag kom in i rätt rutiner och alltihopa.
Mm.
Men nej. Det slutade så att det vart väl nästan 3 månader.
Ja.
Men det var jätteskönt.
Då är det ju extra skönt med flaska, tänker jag.
Ja.
Att man just kan få någon att dela det med.
Ja, men visst, hon kunde hjälpa till. Och det liksom, hon åkte och jobbade liksom sina arbetspass på dagarna i alla fall. Så vi var ju själv.
Mm.
Liksom mycket så. Men skönt att liksom ändå bara kunna ha någon där på nätterna. När han liksom var upp och åt. Och jag kunde kanske sova lite mer dagen efteråt. Om det hade varit jobbig natt. Och för nätterna och sånt, det tog jag själv.
Mm.
Men jag kunde liksom ha hjälp dagtid.
Ja, men precis.
Och det låta var jätteskönt.
Då, då.
Ja.
Det var underbart.
Ja. Ja, och jag tror att mamma tyckte nog att det var väldigt mysigt att få komma så nära på en gång.
Ja, ja, de måste ju få en fantastisk fin relation.
Ja, det har de.
Det är det liksom. Jag tänker också, att man hakar upp sig så mycket på mamman och pappan ofta. Och kanske oftast också mammans roll när det är nyfött barn.
Ja.
Men att just att se att... Den här anknytningen kan ju bli till andra föräldrar.
Ja.
Det behöver inte vara den som biologiskt har fött barnet.
Nej. Och så har det blivit liksom. Han är väldigt nära min mamma och mina systrar. Och liksom min systers man och min pappa såklart. Och
ja.
Liksom,
han har ju sin familj.
Ja, han har ju det.
Ja.
Han har en stor familj.
Ja, så himla fin.
Ja.
Men har du, för du berättade ju att du har varit väldigt öppen med hela din resa med kollegor och så.
Mm.
Har du någon gång stött på någon negativ kommentar eller någon fördom om det här man ska få barn själv?
Nej, det har jag faktiskt inte. Aldrig. Den enda liksom kommentaren jag fick, det var från min moffa. När jag berättade där i startgropen att jag planerar på att skaffa barn på egen hand. Och hans enda tanke var ju att ja, men det är ju lättare om du har en kar.
Mm.
Men nu har han helt släppt den tanken. Och Axel är ju liksom det finaste han liksom har. Mm. Nu har jag liksom 2 barnbarns barn. Min lilla syster fick ju i maj. Nu säger han det, nu har ju du karen i ditt liv.
Ja, du skaffade den själv.
Ja,
du behöver ingen annan.
Ja, men precis. Fick det jag ville ha.
Ja, men din familj och dina vänner som har varit omkring dig.
Mm.
Finns det någonting som de har gjort som du har tyckt varit bra?
Bara finnas där. Alltså visa kärlek till Axel. Att han liksom är viktig för dem. Och att det liksom inte är något konstigt att jag har valt att skaffa barn på det här sättet. Utan att de stöttar, hjälper till och den biten. Utan bara finnas där. Kom och hälsa på.
Med tanke på allt som du har gått igenom nu.
Mm.
Vad hade du velat sagt till dig själv i början när du gick i de här funderingarna på om du ens skulle göra det?
Var inte så orolig. Jag var mycket orolig. Men så här i efterhand så liksom... Det fanns ingenting att vara orolig för. Så det är liksom nog det största. Jag vet att jag gick på, när jag just hade poserat den här 12:e veckan när jag hade gått ut med det, så skulle jag åka på Ed Sheeran-konsert i Stockholm.
Mm.
Jag vet att jag tänkte där på konserten att, oh, är det för högt ljud för bebisen? Alltså liksom bara sådana tankar. Samtidigt så vet jag att nej, men det var ju ingen fara. Eftersom att jag har varit i den här processen och fick vara i den mycket själv, alltså liksom kring mina frågor och den biten, så skulle jag vilja tipsa om en Facebookgrupp.
Ja, som sådana heter, älskar vi.
Ja, och den heter Mamma på egen hand.
Mm.
I den gruppen så finns det funderare, försökare, sådana som redan är mammor. Allt möjligt liksom i den gruppen, och ingen fråga är dum att ställa. Jag har fått svar på många frågor efter att jag fick mitt barn. Det finns svar på allt i den gruppen och alla är så himla trevliga.
Gud vad bra.
Ja.
Superbra tips.
Mm, den är fantastisk.
Mitt tips var vara när man åker hem. Mina barn är lite äldre än dina.
Ja.
Och ni blir ju 2 i januari.
Mm.
Och Leo Mattis blir 5 nästa år. Men när man åker hem från förskolan så är de oftast väldigt, väldigt hungriga. Och det finns någonting på affärerna som heter typ fruktstavar.
Jaha.
Som är supersmidigt att ha i bilen. Vi har dem i handskfacket.
Ja, ja.
Så om vi har såna kaotiska hämtningar och vi vet att vi ska hem och man ska hinna värma maten eller laga maten. Då brukar vi ge dem en sån fruktstav i bilen. Så
bra.
Får man en väldigt lugn resa hem i alla fall.
Ja.
Och så får de lite energi för att orka den här sista,
ja, precis,
20 minuterna tills man kan servera maten.
Ja.
Så det är mitt tips. Ladda upp bilen eller handväskan med fruktstavar.
Ja.
De är bra.
Jag är snart där säkert.
Ja.
Ja.
Jag ska ge dig några.
Ja, bra.
Tusen tack att du kom hit och orkade berätta om din resa.
Tack för att jag fick komma.
Men om det är så att man har frågor eller funderingar, får man skriva till dig någonstans?
Jättegärna. Jag finns på Facebook via Messenger. Jessica Persson. Det går jättebra att skriva till mig där.
Jag lägger in en länk här om det är någon som har funderingar. Kanske går i tankarna själv.
Det vore jättekul att få träffa flera sådana.
Ja.
Ja.
Ha det så bra.
Tack detsamma.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.